Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker
han kan
det är dålig...
fan vara bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Okej, då är vi ju igång. Ännu en vecka.
Yes, äntligen är hösten här. Fast inte riktigt.
Alltså,
höstterminen är här.
Höstterminen är här, det känns som vi har sagt det varje vecka i flera veckor nu. Så det är ju
jag vet, men nu är det på riktigt.
I god tid.
Exakt. Management, nej, expectation management.
Just det, men vad är det man förväntar sig då? Alltså typ, ska det vara liksom en sån mysig
att det hösten
stämning?
Ska komma.
Ah, okej, jag tror du menar hur det skulle påverka podden liksom.
Aha, nej.
Den kommer bli mysigare.
Bara det som händer varje år. Höstmys.
Det kommer vara höstmys. Det kommer vara mycket så att man kommer höra hur vi prasslar med våra stickade tröjor när vi kryper upp i våra fåtöljer. Eller?
Med en stor kopp te.
Ja. Alltså, nej, men den är så stor. Alltså, den är så himla stor.
Du kan bada i den. Men när du inte kan bada i poolen längre, då kan du bada i din kopp te.
Alltså det är minst som ett kranium. Eller? Ja, absolut. Nej, absolut.
Ja, nice. Hur mår du?
Men jag mår bra. Jag är ju kvar här i Spanien fram tills imorgon då jag återvänder, redo alltså att ta mig an höstterminen. Men jag sitter just nu på ett hotell här som är liksom... men det är som, när jag var liten så åkte vi, jag, mamma och min bror ibland på charterresor med min mormor. Och jag tror att det är senaste gången som jag liksom bodde på den här typen av hotell som vi bor nu. Du vet att det finns liksom ett sånt poolområde på ett sätt som det gjorde på liksom... på charterhotell mer. Och att typ igår när det var liksom blev mörkt så fick man såna känslor av att du vet... men det var något så himla speciellt med kvällarna när man var liten och var på semester. Att man kanske sprang runt, man typ lärde känna ett danskt barn och drog runt med på ett litet område.
Absolut.
Lite så känner jag. Och sen så kan jag ju också säga det att som sig bör då i den typen av situation så är ju en och annan cicada här på besök. Så det är mycket möjligt att man hör det lite grann i bakgrunden. Jag kommer göra mitt bästa för att liksom dra ner mitt runtljud så mycket som möjligt, men om man hör det så kan jag säga att jag vet, jag är ledsen, mitt barn sover på rummet, så jag kan inte det är
trevligt
eller ingen
bara,
podd
tänk
alls.
Inte på det.
Okej, bra, tack. Men hur mår du?
Jag mår bra, det är ju alltså kanske i alla fall 45 grader i Stockholms innerstad idag, och jag gillar ju typ, alltså jag gillar ju inte att frysa, men jag gillar ju inte sån här extrem hetta om man inte är typ i skärgården eller vid havet.
Jag gillar det ingenstans. Jag tycker aldrig det är bra.
Man vill ju ha en perfekt bris och perfekt skugga. Om det är så här varmt.
Ja, man vill ju... Ja, nej, men alltså det jag vill ha alltid är väl typ så 24 grader typ.
26 grader. Ah, ja, 26 tycker jag man kan...
26 kan man ändå unna sig. Men inte mer än så. Nej, jag håller helt med. Jag kommer hantera den här liksom uppvärmningen på ett väldigt dåligt sätt. Eller hantera redan nu. Det har blivit ännu värre sen jag var gravid förra året. För då var jag ju verkligen höggravid under värmebölja och började gråta en gång om dagen minst och var tvungen att bli badad. Mm. Och det känns som att det hänger i sig, så att det är samma sak. Jag är värmekänslig.
Minus graviditeten.
Mm. Ja, ja, exakt.
Om du inte vill outa någonting här nu.
Nej, nej. Helst inte eftersom jag inte är gravid. Vill jag vara väldigt
tydlig med. Du vill inte ljuga. Du vill inte ljuga om någonting som du outar på. Jag fattar.
Exakt, exakt.
Nej, men det är... ja, men det är ju härligt också med värme. Men vi har varit och badat idag på ett bad med alla andra barnfamiljer som är kvar i Stockholm.
Ah, för det var det jag tänkte.
Eller som du är alltså... kvar, som är tillbaka kanske.
Men för det var det jag tänkte. Du har alltså badat idag?
Jag har inte... Nej, låt mig vara tydlig. Jag har inte badat. Jag har befunnit mig på ett bad.
Men du badar, du är på en badplats. Det är hur varmt som helst och du badar inte.
Jag hittade en perfekt skuggig och brisig plats.
Men...
Alltså för, ja men för personer som gillar att bada som, då, som du och Oscar, så ja. Jag är ju den perfekta medföljaren, för jag vaktar ju våra grejer.
Ja, jag är ju redo att offra våra grejer för att få bada.
Alltså jag tänker så mycket på det här. Hur många stölder är det på en badplats? För alla människor som är där har med sig sin plånbok, sin mobil och kanske en bilnyckel.
Mm. Men uppenbarligen inte och, så många. Eller?
Nej, det, men det, precis. Det är hedliga folk som är på badplatser uppenbarligen. Det gläder mig att höra.
Men jag tänker att man, har man ändå inte lite koll också på liksom folk runt omkring en, man vet ju vilka som sitter närmast den och sånt. Man, och sen om det kommer någon annan och rotar i deras grejer så skulle man väl ändå
jo, då ha säger civil... man till.
Exakt, det är det jag tänker. Och, alltså det är ändå en, på något sätt en civilkuragig plats för att vi alla är utsatta. Förstår du vad jag menar? Vi alla är sårbara.
Jag hoppas det.
Mm.
Jag är ju oroligt lagd, så jag vaktar grejerna.
Det är bra. Du är kombination av oroligt lagd och inte en badare. Då är, det säger ju sig självt att det kommer att bli en grejvaktare av dig.
Absolut. Born grejvaktare.
Okej. Okay.
Men det var ändå kul. Och de andra i familjen fick bada.
Är Sigrid en badare?
Börja bli,
mm.
Får jag väl säga. Jag har väl kanske överfört min avighet gentemot vatten lite grann. Men den har börjat liksom skalas bort här under sommaren. Så det är bra.
För jag hoppas nämligen för Oscars skull att
han... Det
är
gulligt när de har puffar.
Ja, fy fan vad gulligt, det längtar jag till. Men för jag hoppas också, jag längtar också för Oscars skull till att han ska få en ny, liksom en riktig badkompis i familjen.
Mm. Utöver min mamma då.
Jag blir så glad när jag tänker på hur mycket din mamma gillar att bada.
Igen, hur ofta har vi pratat om det här i podden? Har du, ska vi liksom prata mer om det vi egentligen ska podda om? Har du liksom hunnit på din badsemester förtära någonting?
Alltså ingenting. Ingenting.
Ingenting. Skönt.
Nej. Nej, alltså, vi har verkligen inte, jag har varit på ett ställe med otroligt dålig mottagning. Alltså du vet, det är liksom inte, det är två barn har pågått, två familjer har pågått. Det har liksom inte funnits. Så att jag har ingenting, helt enkelt.
Nej.
Jo, vänta, jag läser en bok som jag nu inte riktigt minns vad han heter som har skrivit den. Men den heter i alla fall The Thursday Murder Club.
Mm-hmm.
Den handlar om fyra pensionärer som träffas en gång i veckan och löser...
Ja. Mm. Den har jag läst också.
Alltså som ju är en sån superhyllad liksom.
Mm. Jag läste den på svenska, det är ju... den heter väl Torsdagsklubben eller någonting.
Just det. Ja, men för det är ju en perfekt semesterbok faktiskt.
Absolut, verkligen så.
Väldigt, väldigt mysig. Så den läser jag och den kan mysig. Jag verkligen... Mm. Ja, eller hur? Bara urtrevlig, men handlar om mord. Har du någonting?
Vi började titta på The Dropout igår. Som alltså handlar om Elizabeth Holmes och Theranos. Alltså spelserien med Amanda Seyfried.
Just det!
Och den är ju, alltså gud, vi har väl alla sett den dokumentären som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, om Elizabeth Holmes och då Theranos.
Mm.
Och det här är ju precis exakt samma historia som det då alltid blir, men det är kul för att det blir liksom lite extra flavor när de broderar ut... Alltså när det blir en spelfilm såklart. Men, och jag tycker att Amanda Seyfried är, alltså spelar henne jättebra.
Har hon en konstig röst?
Hon är jättelik. Ja, och hon har, du vet, den där lite konstiga rörelsen på munnen och typ så här. Men jag vet inte hur jag ska förklara det, men ja. Så den började titta på igår. Och den, alltså, man glömt bort hur jävla sjukt det är.
Hela historien är helt jävla galen. Alltså en helt
galen historia. Mm. Och den finns på Disney Plus, tror jag att det var.
Ah, härligt. Kul. Det ser fram emot. Tyvärr har jag, ja, nu inser jag ju att jag inte har Disney Plus. Så att det ser fram emot att inte få se.
Nej, du kan komma hem och titta hos oss. Vi ska inte störa.
Kul, mysigt. Tack snälla. Det är bara att jag
och dokumentären heter... Exakt. Och dokumentären heter The Inventor Out for Blood in Silicon Valley.
Och jag har också läst en bok om det som heter Bad Blood, tror jag. Som också är väldigt,
just
väldigt bra.
Just det.
Mm. Och det finns även en American Scandal-poddserie om det också. Och alltså jag har tagit allt för att det är så himla konstigt spännande.
Mm. Det är verkligen det.
Men du, innan vi sätter igång med resten så ska jag bara se om jag ska byta till wifi här.
Sure.
Så tänker jag att jag gör det och sen så hörs både du och jag och lyssnarna alldeles, alldeles strax.
Det gör vi.
Aj, 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 det är klucka i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Idag ska vi till det stora landet i väst igen, nämligen USA, och vi ska till Wasilla i Alaska, som är typ en förstad till Anchorage.
Fattar.
Det är någonting som är väldigt spännande med Alaska, tycker jag. Kallt,
håller,
och sådär.
Håller verkligen med. Alltså väldigt, väldigt intressant miljö.
Verkligen så. Okej, så där är vi idag. Och en morgon i oktober 1993 ringer någon in till polisen. Personen berättar att det har varit en explosion i närheten av stadens arsenal. Först så tror man då, av naturliga skäl, att det är ammunition eller någonting sånt som har exploderat. Men när polisen kommer fram till platsen så är det en, liksom en bil som brinner där. Så alltså en bil som har exploderat. Och den här bilen brinner fortfarande och det ligger liksom saker, jättemycket så här bråte runt omkring den. Så de försöker liksom släcka bilen samtidigt som de då inte skadar för mycket av platsen. Liksom, för att de vill ju kunna se vad som har hänt, eller de vill ju kunna liksom, du vet, hitta spår där. Så det är då, när branden är släckt, så ser de då att det är en svart pickup som det liksom inte är så mycket kvar av. Du vet, hela toppen av bilen är typ helt utbränd. Så att det liksom är typ chassit kvar, kan man väl säga. Och när poliserna då närmar sig bilen så ser han att det är liksom resterna av en kropp kvar i bilen. Och kroppen är svårt brännskadad och den liksom hänger ut i framsätet. Så den är fortfarande upphållen av säkerhetsbältet men liksom typ utåt lutad, så att säga. Och kroppen är då så svårt skadad att det inte går att se vem det är. Men på bilen så är det fortfarande delar av registreringsskylten finns fortfarande kvar. Och de hittar en plånbok med en legitimation i bilen. Så att dels så har de då legitimationen och då registreringsnumret visar sig då tillhöra en man vid namn Hank Dawson. Så Hank är då det offret i bilen.
Mm.
eller personen i bilen.
Japp.
Hank Dawson var då uppväxt i Killeen, Texas, och han hade en vanlig uppväxt där, eller hans pappa var militär, så de flyttade runt mycket, och eftersom de flyttade runt så mycket så beskrivs det som att han var så van att skaffa vänner. Alltså han var väldigt social, utåtriktad, och han beskrivs helt enkelt som en toppenperson. Han var väldigt snäll och glad, och du vet, härlig person to be around. Och så småningom blev han fallskärmsjägare, och 4 år innan han hittade stöd, alltså 1989, så flyttade han till Wasilla, och då var han i 45 års ålder. I Wasilla fick han jobb på nationalgardets arsenal, och hans uppgift där var typ att journal, alltså han höll koll på vad som fanns i arsenalen där, och så reste de runt i Alaska, han och en kollega flög omkring och du vet, inspekterade och höll bok helt enkelt på de olika arsenalerna. Och han var väldigt omtyckt av kollegor, grannar och andra människor, och hade mycket kompisar. Och i Wasilla så träffade han också en tjej som heter Terry. Och hon beskrivs som snäll och lite blyg. Och när hon träffade Hank så var hon ensamstående mamma. Hon hade då ett barn som var ganska litet, typ 7 år, från ett tidigare äktenskap. Och de blir då väldigt kära i varandra, och efter bara 3 månader tillsammans så gifte sig Hank och Terry 1992. Så den här kalla oktoberdagen då, när polisen har hittat Hanks utbrända bil, så åker de hem till Terry för att prata med henne om vad som har hänt. Hon är såklart helt förkrossad. Alltså det måste vara så chockartat att så här vinka adjö till sin partner, och sen så blir den personen liksom sprängd på jobbet. Alltså det finns ju liksom inte ens...
Det är fruktansvärt.
Ja. Man kan ju inte ens tänka att det skulle kunna hända. Så känns det, för att det är så konstigt. Och enligt kutym då så tilldelas Terry en kontaktperson som ska fungera som stöd under den här svåra tiden. Och hon ber då om att få Hanks väldigt goda vän och tillika kollega Ted Lamotte, som är då, han är den här andra personen som jobbar med Hank på arsenalen. Det är de som gör alla de här jobbresorna ihop sådär. Och sen börjar polisen då undersöka såklart vad det är som har orsakat explosionen på Hanks bil. Han hade ju liksom tillgång till dynamit och sådana saker som eventuellt då är explosiva på jobbet. Så att polisen är först så här, har han, du vet, plockat in någonting i sin bil som han ska förflytta? Och så har det då av misstag exploderat, eller har han tagit det med liksom... purpose eller med vilje, och så har någonting, ja, du förstår, har han då begått självmord med hjälp av bomb? Men hans kollega Lamotto menar, typ, alltså Ted Lamotto menar att det är så här helt befängt, dels då att han skulle begå självmord, men också då att han skulle ha gjort, alltså haft fel handhavande med någonting han skulle flytta, för han var otroligt noggrann, så superprofessionell, så det är bara så här, det här är inte någonting som han har varit med om att åstadkomma, eller man ska säga. Och när polisen då säkra bevis på platsen eller går igenom platsen, och det finns ju liksom hur mycket bitar som helst från bilen, och du vet, så hittar de någonting som de bara sa, det här ser inte ut att höra hemma på bilen. Och det de hittar då är en liten svart dosa med massa sladdar och tejp och en liten knapp på, typ så här. Och de är så här, kan det komma från någonting som han har då förflyttat eller någonting från arsenalen, men det gör det inte heller. Så då är de så här, vad är det här? Och det visar sig då vara alltså en fjärrstyrd bombutlösare.
Jävlar.
Mm. Så den här lilla svarta mojängen som de hittar där i spillrorna liksom får då polisen att förstå att det här är ett mord som de utreder. Så ATF, som är då Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, kallas in för att assistera i utredningen och att typ undersöka bomben. Och vi säger då att så här, det här är en väldigt enkel bomb som har dödat Hank. Den bestod av då lågexplosiv dynamit som tydligen fanns tillgängligt att köpa för vem som helst i olika butiker, om den personen kunde då visa identifikation och berätta vad syftet med köpet var. då fick vi liksom, då kunde du och jag gå in och köpa sån här dynamit som används i bomben.
As we should.
Vilket då... men det är så sjukt. Att man bara, men det kanske är att man typ ska så här spränga en stubbe eller...
Eller typ en...
Man kan använda dynamit.
Eller liksom någon berggrund om man ska bygga någonting eller så. Men det känns ändå som att man skulle behöva lite... Nej, exakt.
Lite kunskap ju.
Lite kunskap man kanske har. Alltså exakt, man borde ha sånt bombkörkort liksom.
Typ.
Den typ stilen. Men det hade behövt
men det
man
här
inte.
Kunde då... Det behövde man inte. Så att det gör ju då att polisen är så här... Okej, okay, det här är en super basic bomb som är ihopsatt med den här jätte... Liksom, eller jättetillgängliga kanske får ta i. Men liksom ändå tillgängliga dynamiten som har... Liksom, som, det, är ett, det begränsar ju inte deras sökande, så att säga. Så att i princip hade det kunnat vara vem som helst som har köpt och planterat den här bomben. Så polisen pratar såklart med Hanks fru Terry och hon menar då att han inte har några fiender och hon beskriver honom som the perfect gentleman och sa att hon inte kunde tänka på någon som skulle vilja skada honom. Men det finns däremot såklart flera misstänkta som figurerar i utredningen ganska liksom direkt. Bland annat så är det en person som kallas för Wild Bill som var guldgrävare. guldgrävare i staden. Och det är också så, han jobbar också på, han har jobbat med mining liksom. Och jobbar på någon, också någon bil, han är, gör lite, han verkar vara lite allt i allo. Men han har då vana av att hantera bombmedel. Och han hade också ett ganska öppet och känt hat gentemot myndigheter generellt liksom. Och hade setts köra runt med stora plakat i stan där det stod down with lawyers, down with judges och andra liksom sådana snärtiga budskap.
Han gjorde sin grej.
Och han gjorde verkligen sin grej. Och... han verkar ha varit en ganska skrämmande person som du vet hotade olika personer i tid och otid. Och han hade också blivit åtalad för terroristhandling en gång när han körde runt domstolen tills den var tvungen att stänga eller någonting sånt åt det hållet.
Wild, that's Wild Bill for ya.
Alltså verkligen, riktigt original.
Yep.
Eller vad man ska kalla det för, galning. Och... Han blir då såklart förhörd i samband med mordet på Hank. Men han är så att säga så här, jag skulle aldrig skada en polis eller en militär. Han hatar liksom bara typ då lawyers and judges. Inte liksom, han hatar institution eller han hatar liksom myndigheten men inte personerna, så tolkar jag det som.
Förutom lawyers.
Exakt, förutom dem. Och han har också då ett flertal vittnen som kunde liksom stärka att han var på sitt jobb under den här tiden som explosionen skedde. Så även om han då liksom fortsatt är på polisens radar så är han inte huvudmisstänkt. Så polisen fortsätter då att höra sig för och prata med olika personer som har liksom figurerat runt om Hank för att försöka få då en överblick av hans liv. Och en person som de pratade med var då Hanks granne Vern. Och Vern berättar att en av deras grannar, Jim Wheeler, som var då enkeman, numera pensionär men som tidigare varit militärpolis, hade gjort lite konstiga inköp innan Hank mördats. Han hade bland annat köpt en bubbelkopp och satt på sin tomt. Och nu kanske du tänker... att det inte är så konstigt att köpa sig en bubbelkopp. Men det faktum som liksom, det som gör det hela då lite speciellt. Det i sig kanske inte är så superkonstigt. Men han har köpt den här bubbelkoppen till, inte till sig själv. Utan han har köpt den till Terry Dawson.
Huh.
Alltså Hanks fru.
Ja, det är inte det vanligaste att göra.
Nej, det är speciellt.
Det är speciellt.
Vern berättar också att Jim hade köpt en husvagn åt Terry. Och båda de här presenterna då liksom är överlämnade, eller man ska säga. Det är de ju inte riktigt, för de står ju på Jims tomt. Men då, de är köpta och överlämnade till Terry utan att Hank visste om det här, berättar då Vern. Så polisen är bara så här, vi måste ju prata med Jim. Och de förhör honom. Och han säger då så här, jag var kompis med både Hank och med Terry. Och vi hade en helt vanlig grannrelation. Men de frågar ju såklart om de här presenterna då. För det känns ju inte som en helt vanlig grannrelation. Så polisen säger så här, har du ihop det med Terry? Och då säger han att det har han inte. Men han berättade också då att han hade förstått att det kanske inte var helt bra mellan Terry och Hank. Eftersom han kunde höra dem bråka då och då. Och han hade också hört då att Terry och Hank skulle separera. De hade enligt Jim då problem med sin ekonomi också.
Men det är inte så att han är typ så här, så därför förberedde jag mig för att kunna liksom get in there.
Nej, det säger han inte.
Utan han är så här, nej men vi är bara grannar. Jag bara köpte de här sakerna till henne, men jag har hört att de ska skilja sig.
Typ så.
Ja. Ja.
Och polisen tycker ju såklart att det här är konstigt. Också för att då, när de har pratat med Terry, så har hon liksom inte nämnt någonting om en separation. Utan hon liksom snarare liksom tvärtom säger då att de har ett väldigt fint och väl fungerande äktenskap. Hanks familj däremot vittnade om att Hank berättat att det inte var helt lätt att leva med Terry. Bland annat då så hade de ekonomiska problem, eller liksom lite tufft ekonomiskt i alla fall. Och det verkar också liksom som att de hade en del problem runt hennes son. För Hank då tyckte att den här sonen var stökig och bråkig och att Terry typ inte liksom sa till honom när han var en odåga typ. Och hon ville heller inte att Hank skulle göra det. Så Hank tyckte typ att sonen fick göra vad han ville och styra och ställa och att ingen vuxen då fick säga till honom typ. Så det och det här faktumet att de bråkade om pengar ofta liksom säger Hanks familj att så här, ja men det var tufft för dem liksom. De hade det ganska jobbigt. Och polisen liksom fortsätter, de vill fortsätta prata med Jim för de tycker ju att det här är märkligt liksom. Och så småningom kommer det ju då fram att han inte är en granne som ger sin granne helt sjuka presenter. Utan han berättar då att när det har blivit dåligt mellan Terry och Hank så har han först tröstat Terry liksom som en vän. Och sen har de då inlett en affär med varandra. Och när polisen får reda på det här så är de ju så här bara, Jim och Terry, de är nu våra prime suspects i mordet på Hank då som. Så polisen förhör Terry flera gånger och hon ger sig olika varianter liksom på vad som har skett mellan henne och Jim och du vet sådär. Men och delar av sanningen, du vet, hon säger kanske någonting som Jim har sagt men inte den andra delen och du vet sådär. Men hon säger till slut att så här, ja men vi hade en relation, men hon säger också att de inte hade sex med varandra. Men det verkade på Jim då som de har haft.
På något sätt ännu mer freaky.
Lite så. Hon säger också då att hon liksom upprepade gånger hade försökt avsluta relationen med Jim för att hon ville arbeta på sin relation med Hank. Ja, så liksom, man vet ju inte exakt hur det var. Men någonting hade de i alla fall. Någonting som gjorde att hon fick en bubbelkopp och en egen husvagn. Och det sättet som han har gett det här till henne verkar typ vara så att han har sagt så här, om jag köper en bubbelpool, kommer du vilja bada i den? Det är så hon berättade att hon har fått, och så säger hon så här, ja det kan jag göra. Och så han typ säger så här, om jag köper en husvagn, kommer du vilja resa med den med mig? Ja det kommer jag göra, typ så.
Okej.
Okay. Ja. Men till slut börjar de i alla fall göra lite genombrott polisen. För David Peltier, som var Jims bästa kompis, berättade att han hade tyckte liksom att han hade märkt hur Jim förändrats under de senaste månaderna. Han berättade att Jim verkade mer och mer upptagen, om man ska säga, av Terry och Terry och Hanks relation. Och han ska också ha sagt saker som, jag ska låta döda Hank, det är förvånande vad lite det kostar. Och så har han också sagt, det händer när Hank är på väg till jobbet. Men David då, alltså kompisen till Jim, berättar att han hade trott att det här liksom bara var svammel. Alltså du vet att han bara var så här, han trodde inte att det låg någon som helst sanning i det här. Men han berättar då såklart det här för polisen när Hank då har dött på väg till sitt jobb. Och i samma veva så kontaktar också en annan person som heter Dudley i efternamn, som Harry Potters kusin heter i förnamn. säger att han är också kompis med Jim på något vis. Och han berättar då för polisen att han tror att Jim är den som är skyldig. Och den här personen, Dudley, går med på att låta polisen rigga hela hans hem med kameror och mikrofoner. Och sen går han också med på att bjuda hem Jim på middag i ett försök att få honom att erkänna. Så Jim kommer hem till Dudley på middag. Och under tiden som han är där så ligger också flera poliser, du vet, i bakhåll i bilar runt huset. För de vet ju typ inte vad Jim är kapabel att göra egentligen. Och att då den här Dudley ska försöka så här pressa honom på ett erkännande typ.
Oh, så spännande.
Ja, men det verkar typ, det blir inte så spännande på den här middagen. Utan han typ berättar bara att han har då haft en affär med Terry. Och att han har betalt någonstans mellan 10 000 och 13 000 dollar för att anlita en hitman för att döda Hank.
Okej. Okay.
Så att det är liksom ganska odramatiskt. Utan han liksom berättar för sin kompis typ. Och sen så bara polisen bara, dun, 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 you're under arrest. För de griper då såklart Jim. Och genomsöker hela hans hus. De hittar inga spår på att han har tillverkat en bomb. Där i huset i alla fall. Och det finns heller inte några bevis som kan leda dem till den här torpeden då. Som han har berättat för Dudley att han har anlitat. Förutom ett utdrag från banken som visar att han har tagit ut 10 000 dollar kontant en stund, alltså en kort stund innan Hank mördades. Men snart så snubblar polisen över ett namn i Jims adressbok. Ron Geiger. Och polisen, den här Ron då, de känner varandra och han verkar också lite suspekt och sådär. Och det visar sig att Ron har varit i närheten av platsen där Hank mördades samma dag som han mördades. Men de hittar inte Ron, men de hittar hans tjej. Och hon berättar då att Ron har sagt till henne att han arbetade för Jim och att han hade precis där vid mordtillfället fått flera tusen dollar för någonting som hon inte visste exakt vad det handlade om. Han har sedan då lämnat Alaska samma dag som Hank mördats och gett sig av mot Seattle. Suspekt.
Verkligen.
Och trots att de inte har liksom några direkta bevis utöver det som flickvännen har sagt och du vet så här, det här, ja, så börjar de då leta efter Ron. De börjar jaga honom. Men det är svårt att hitta honom. För de har då ingenting att gå på direkt. Utöver att han har åkt mot Seattle. Och Jim säger då inte ett knyst. Men till slut får då också ATF då, som undersöker bomben, fram mer information om den här bomben som dödade Hank. Och den här blandningen, den här specifika blandningen av dynamit som bomben bestod av, fanns bara på ett liksom, fåtal ställen i Alaska. Så de började höra av sig till alla de här ställena som säljer den här blandningen. Och den här personen som har sålt, eller de visar upp bilder, har du sålt till den här personen? Och du vet så. Och så är det någon som kan identifiera att den personen har sålt exakt den här dynamitblandningen till Ron Geiger. Så polisen är då liksom säkra helt plötsligt på att Ron är Jims hitman. Så till slut lyckas de på något vis hitta Ron. Han befinner sig i en husvagn som ligger mitt ute på ett fält någonstans i Sonoma County. Och polisen är så här, han är troligtvis armed and dangerous. Det kommer liksom inte vara helt lätt att gripa honom, att omringa den här husvagnen. Han kommer se oss komma och han kommer säkerligen kunna dra sitt vapen.
Det här känns som en filmscen. Att de liksom kommer över kullen. Det står en ensam husvagn mitt på ett fält liksom.
Jag vet.
Otroligt filmiskt.
Men vet du vad de gör?
Oh, nej.
De bestämmer sig för att på något vis försöka lura honom ur husvagnen.
Mm.
Och liksom gripa honom när han inte anar det. Så det de gör är att de klär ut ett gäng poliser till ambulansförare. Eller så är det så att det är några poliser som är ambulansförare på något vis.
Mm.
Så att de här poliserna då, klädda som ambulansförare, kör en ambulans med liksom ljus på. Precis i närheten av där han har sin husvagn. För att de hoppas då att han ska bli nyfiken och komma ut och se vad som händer. Och det blir han. Han kommer ut och ser vad som händer.
Ja.
Ja. Så han kommer ut då och enligt då de här personerna där så säger han, vem har en hjärtinfarkt? Nej. Ambulansförarna / poliserna ropar, vem har en hjärtinfarkt? Ropar de när han kommer ut.
Vem har en hjärtinfarkt?
Och då säger han, Ja, men för att de då fortsätter att låtsas att,
men
att
de är där för att hjälpa något. Aha, nu fattar, ja. Jag, nu fattar jag. Jag trodde att, att det fanns ett offer som de redan höll på att jobba på. Och sen så skrek de också, vem har en hjärtinfarkt? Och så bara, nej, this guy.
Nej, precis.
De letar efter den personen som har en hjärtinfarkt. Jag förstår, japp.
Exakt, och okay, då säger Ron, det är inte jag i alla fall. Och sen så bara hoppar de på honom och griper honom. Och när han väl kommer in på förhör så är han väldigt tillmötesgående och berättar liksom för polisen att Jim har pratat om hur skönt det skulle vara om Hank inte fanns. Och sen berättar han exakt hur han har satt ihop bomben, exakt vad han har gjort. Han erkänner liksom allt. Alltså allt. Han berättar liksom hela upplägget. Han berättar att han åkt hem till Hank på morgonen, satt bomben på hans bil. Och sen när Hank har kört hemifrån så har han kört efter. Och när Hank har kommit till den här platsen då som han och Jim bestämt att han skulle komma till, så spränger Ron bilen i luften med Hank i.
Jävlar!
Och sen så är det någonting med det här erkännandet. För han har troligtvis inte fått sina Miranda rights upplästa. Så att du vet, det blir massa såna här. Men de lyckas ändå då dra upp det här i rättegång. De har bevis. Och Jim dömdes. Så att liksom både han och Jim ställs då såklart inför rätta. Och Jim dömdes då för överlagt mord och fick 99 år i fängelse. Och Ron dömdes för liksom ett gäng olika saker i samband med Hanks död. Och han dömdes till livstid plus 30 år i fängelse. Och även om polisen då trodde att Terry i alla fall kanske visste om det här, även om liksom, de vet inte om hon är inblandad, men de anar då att hon kanske visste om det. Men hon ställs då aldrig inför detta eftersom man inte vet eller kunde bevisa att hon visste någonting om vad som skulle hända hennes man.
Jävlar. Det är så sjukt med de där fallen när man inte riktigt vet om liksom änkan är offer eller förövare, eller förstår du vad jag menar?
Jag vet.
Mm. På ett sånt där... Åh, gud.
Sjukt.
Mm. För annars, jag menar, annars så är det ju typ att så här, hennes granne som hon typ inte riktigt vill vara ihop med, men haft en liten fling med, plötsligt bestämmer sig för att mörda hennes man. Liksom. Det är ju helt fruktansvärt. Mm. Alltså det är det ju ändå. En människa har ju dött liksom. Men du fattar vad jag menar.
Jävlar vad intressant.
Alltså nej, det är så sjukt ju.
Så tänk på det,
så
Anna.
Så det var mordet nästa på gång, Hank Dawson.
Nästa gång du är sugen på en bubbelkopp.
Okej, jag har läst Alaskan man organizes car explosion to get his romantic rival out of the picture på oxygen.com, skriven av Becca Van Sandbeck. Jag har sett ett avsnitt av Cold-Blooded Alaska och det avsnitt heter Love Bomb på Discovery Plus. Så jag har läst Man who is charged in Alaska killing arrested in the Everett på Seattle Times. Och sen Hank Dawson murder, where is Terry Dawson now, på The Cinemaholic, skriven av Kriti Mehotra. Och det man kan säga är att hon bor kvar där men vill inte prata så mycket om vad som har hänt.
Jävlar alltså.
Terry då. Mm. Sjukt.
Ja, riktigt sjukt faktiskt. Du, tack snälla.
Tack själv.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vi ska till Japan idag.
Spännande.
Mm, eller hur? Känns som det var ett tag sedan, eller?
Ja, absolut.
Ja.
Håller med.
Bra, då börjar jag här med att berätta att Sada Abe föddes i maj 1905 i Tokyo och blev föräldrarna Shigeyoshi och Katsu Abes yngsta överlevande barn, men de fick ett barn efter henne, för att de fick totalt 8 barn, men 4 av dem dör liksom av olika anledningar innan de blir vuxna, så de förlorar jättemånga barn. Och hon är då den liksom yngsta som klarar sig typ, och blir då därför hennes mammas stora ögonsten. När familjen har liksom en väldigt så trygg ekonomi, de är typ medelklass, eller till och med enligt vissa källor övre medelklass, men situationen i familjen är dock inte alltid så särskilt lugn och trygg. Och det beror initialt på att Sada har 2 syskon som hittar på lite skit. Hennes bror är då en notorisk kvinnokar, och efter hans första skilsmässa så stjäl han pengar från familjen och då lämnar stan. Typiskt stökig brorsa. Hennes syster, hon verkar också ha ett öga för det motsatta könet. Hon har då flertalet olika älskare under sin uppväxt, och det ses då inte med blida ögon, och resulterar i att hennes pappa straffar henne genom att skicka iväg henne för att jobba på bordell ett tag.
Nej men gud.
Det är ett straff. Men det verkar verkligen som att han ser det typ som alltså ett straff, alltså att han typ efter ett tag hämtar hem henne igen, mer så här, nu har du lärt dig din läxa typ.
Men gud.
Ja, jag vet, det är grovt.
Så grovt.
Men som sagt, Sada är då sin mammas favorit, och hon får därför chansen att utbilda sig inom musik och kultur, och det verkar som att hon tyckte om det och typ ibland så hoppade över lektioner i skolan för att istället gå på musiklektioner och så. Men när Sada är i tidiga tonåren så utsätts hon för en våldtäkt av en kompis, och efter det så får hon det förståeligt nog väldigt, väldigt tufft psykiskt. Alltså hon blir liksom deprimerad och börjar act out mot sina föräldrar. Och hon börjar också då ha sex och blir allt mer liksom, ja men, allt mer stökig. Alltså det är ju inte så konstigt när man typ har en obehandlat trauma, att man inte är så himla skötsam alla gånger. Och det här då att hon liksom framförallt då verkar det bara att hon har för att hon ligger med folk, men också då för att hon är liksom en väldigt så stökig tonåring i allmänhet, så bestämmer sig hennes föräldrar för att sälja henne till ett geisha-hus.
Gud.
Och den här liksom geisha-grejen känns ju liksom lite klurig, om man säger så. Alltså när de liksom det här med hennes syrra, så säger man ju, alltså enligt källorna så är det så här, hon såldes till en bordell liksom. Geisha-huset är ju lite mer grått, om man säger. Alltså i grunden är det någon slags då traditionellt så hostess typ artistupplägg. För länge sedan läste jag bara typ oftast män som var det, men sen typ 1800-talet eller 1800-talets mitt så har det ju handlat om att kvinnor då från tidig ålder tränar sig att underhålla och umgås med män, och de ska typ så här uppträda med musik och dans, men också vara liksom härliga att vara med, alltså du vet, goda konversatörer, typ trevligt sällskap liksom. Och sex var då inte en del av geishans traditionella roll, men som jag förstår det så betyder inte det att det inte har funnits geishor som också har sålt sex, om du förstår.
Nej.
Så man kan liksom inte sätta likhetstecken mellan geishor och sexarbetare, men det verkar som att det har liksom i vissa lägen bland vissa förekommit typ. Men grejen är att det finns typ också en viss status i det här yrket, och delar av Sadas familj har senare då hävdat att hon i själva verket själv liksom ville bli geisha snarare än att hennes pappa sålde henne dit. Det är lite oklart, men hon säger att det var hennes pappa som gjorde det. Och hon är då den urgamla åldern, 17 år gammal, när hon då säljs till geishahuset, och hon ligger därför långt efter i sin utbildning. Det finns nämligen de som börjar sin geishautbildning innan de blivit tonåringar. Och då verkar det som att de liksom hamnar på de här husen och kanske mer typ så här städar och sånt vid sidan av att då lära sig om musik och dans och så. Så att det här gör då att hon hamnar liksom långt ner i hierarkin typ. Och det i sin tur gör att hon börjar liksom regelbundet sälja sex som en del av sin yrkesroll. Och Det som händer då är att hon efter några år får syfilis och måste börja gå på liksom regelbundna kontroller. Och det är någonting som Japans då lagliga sexarbetare tvingas till. Och det gör liksom geisha tvingas traditionellt inte till det, eftersom de då traditionellt sett inte säljer sex liksom. Men lagliga sexarbetare måste det, och hon börjar tvingas gå på de kontrollerna, och då verkar det som att hon har känt att så här, om jag ändå måste gå på de kontrollerna och leva det här livet, så kan jag lika gärna börja liksom sälja sex officiellt och typ få mer pengar typ. Så hon flyttar då till Osaka och blir, ja men som sagt, är då på någon sån laglig bordell helt enkelt. Men att det då är lagligt gör inte att hon behandlas särskilt bra i sin yrkesroll, hör och häpna. Utan hon blir då sämre behandlad under sin tid som geisha. Och hon börjar stjäla från sina kunder, framförallt då de som beter sig vidrigt. Men hon blir påkommen. Och hon straffas på grund av liksom det, och efter det så försöker hon lämna den här bordellen, och hon tar jobb som servitris typ under falsk namn och sådär, men de hittar henne och hon tvingas tillbaka in i prostitution för att arbeta av den tiden som hon skrivit kontrakt på. Så att det är såhär ja, det är fruktansvärt, det är så jävla, jävla hemskt. Men till slut då så är hon liksom fri från det här kontraktet, och i samband med att hennes mamma dör 1933 så flyttar Sada hem till Tokyo igen. Och det verkar som att hon då vill vara närmare sin pappa, och när han dör året efter så är det Sada som tar hand om honom under hans liksom sista dagar i livet. Mm. Och samtidigt som hon gör det så börjar hon, har hon börjat arbeta på en illegal bordell i Tokyo. Så det finns liksom geisha-hus, lagliga bordeller och olagliga bordeller. Den här liksom olagliga bordellen, den raidas i alla fall av polisen i slutet av 1934. Och då grips Sada och de andra kvinnorna som jobbar där. Men en vän till bordellägaren, när man heter Kasara Kinosuke, han mutar polisen för att släppa alla de här kvinnorna. Och efter det så inleder han och Sada en relation. Mm-hmm. Du har ju det liksom perfekta grunder för en,
verkligen,
för en relation. Och han har då familj och barn, men hon blir hans älskarinna, och det gör att hon inte behöver ha några liksom andra kunder, om man säger så. Utan han betalar ju henne, alltså han fixar boende, han ger henne pengar för att liksom ha henne on the side typ. Men hon har liksom svårt att hantera det här upplägget. Alltså hon, det känns ganska mycket som att hon typ drömmer om kärlek liksom, alltså en riktig relation, men att typ inga män vill ha henne till det. Så att hon blir liksom svartsjuk på hans fru och vill att han ska lämna henne så att de kan vara ihop på riktigt, och han verkar vara liksom som att så här, det vill han ju absolut inte. Alltså det är ju exakt det här upplägget som han ville ha, alltså att ha henne som typ älskarinna helt enkelt. Så samtidigt som att han kommer fortsätta då träffa sin fru, så vill han ju förstås inte att hon ska träffa andra män liksom. Så att hon har inte chansen att träffa någon annan och bli kär i honom heller. Och efter ett tag så tvingas då Sada inse att så här, det här är kanske inte riktigt för mig. Och hon dumpar då honom och lämnar Tokyo för Osaka. Så hon kommer tillbaka dit, men hon återvänder liksom inte till hennes tidigare bordelljobb, utan hon börjar jobba som servitris, och på restaurangen hon jobbar så träffar hon en man som heter Gore Umeya, och de inleder en relation. Så nu kommer en ny kille, och han beskrivs av vissa källor som att han jobbar på bank, andra säger att han är professor och vissa säger att han är rektor. Jag tror det att alla säger det typ att så här, det här är en väldigt trygg person. Det är liksom ordning och reda. Han har ett helt vanligt jobb typ. Han har det tryggt ekonomiskt, och han drömmer om att en politisk karriär. Han vill in i det japanska parlamentet. Och han verkar typ ha varit en ganska vanlig så här, snäll man, lite nördig typ. Hon beskriver det som att det är första gången hon är mer liksom kärleksfullt eller typ romantiskt attraherad av en man än så sexuellt attraherad. De håller sin relation hemlig eftersom hon inte får ligga med gäster. Och hans politiska karriär då kanske inte skulle gynnas av att han har en relation med en kvinna av hennes liksom bakgrund typ.
Nej.
Men de är ihop och han hjälper henne, och han föreslår att de ska starta en restaurang som hon kan driva. Och det gör att hon 1936 återvänder till Tokyo för någon slags typ lärlingsplats på en restaurang som heter Yoshidaya och som ligger i Nakano distriktet. Vad tror du? I Tokyo?
Säkert.
Vi säger så.
Vem vet?
Låt mig aldrig upprepa det igen. Inte jag heller. Väldigt sugen.
Väldigt sugen.
Mm, eller hur?
Livepod i Tokyo nästa gång. Då distriktet.
Eller Nakano.
Eller?
Jag vet inte.
Nakano. Jag la in ett D där.
Jag gillar det.
Jag ska inte åka dit.
Mm. Okej. Okay, men om vi fortsätter uttala det på olika sätt så kanske det till slut träffar rätt. Jag tror att det är sista gången jag behöver säga det. Nu kör jag. Okej. Yoshidaya, den här restaurangen, den har funnits i 16 år och startades och drevs, åtminstone på pappret, av en man som heter Ishida Kichiso. Och Ishida var en framgångsrik krögare som hade både fru och barn och som arbetade sig upp från sin egen lärlingsposition på en annan restaurang innan han till slut öppnade eget 1920. Och nu, det är alltså 1936, så är han 42 år gammal, och skvallret är verkligen då att det är typ inte han som gör så mycket jobb på den här restaurangen, utan det är hans fru som sköter typ all drift. Jag hittar dock inte namnet på henne. Jag har letat, men hon benämns bara som hans fru. Så att det är liksom så här skvallret att han är typ lat och inte gör jobbet, men han har verkligen jobbat sig upp typ. Det som är med honom är att det ryktas också om att han har vad du då brukar kalla för a wandering eye.
Det är ju perfekt uttryck.
Det är verkligen det. Du har helt rätt. Det var därför jag gladdes när jag kunde jobba in det. Och snart vandrar hans öga till hans nya lärling, Sada Abe. Och han börjar helt enkelt ragga på henne. Och i mitten av april 1936 ligger de med varandra första gången. Och det här blir början på en väldigt intensiv sexuell relation. Mm. Så, den 23 april så ska de träffas en sväng på något kärlekshotell, för vad jag förstår det som typ en snabbis eller typ en natt tillsammans. Men de kan inte slita sig från varandra, Anna. Och Ishida kommer tillbaka till sin fru igen först 8 maj. 23 april okay. Till 8 maj. Constant jävlar. Sex. Alltså, har du hört något så jobbigt?
Jag blir generad.
Vänta, okej, du kommer bli mer generad. Lyssna här då.
Okay.
De har då alltså legat och supit på olika hotell, jag tror att de har bott på 3 olika hotell, i flera veckors tid. De slutar inte ens ligga med varandra när städerskor kommer in för att städa deras rum.
Men sluta!
De bara får tvingas städa runt dem medan de ligger med varandra.
Gud vad hemskt.
De är helt enkelt alltså sinnessjukt, ursäkta uttrycket, kåta på varandra. Det finns inget annat uttryck för det här. Och så här beskriver då Sada Ishida. Det är svårt att säga exakt vad som är så bra med Ishida. Men det är omöjligt att säga något dåligt om hans utseende, hans attityd, hans färdigheter som älskare och sättet han uttrycker sina känslor. Jag har aldrig träffat en så sexy man.
Oj. Då vet man.
Jag vet, verkligen. Och det är liksom, jag tycker att det här är liksom sorgligt. För det känns som att livet har gjort så att Sada Abe typ misstar sex eller typ åtrå för kärlek hela tiden.
Ja.
Och snart känner hon sig då väldigt svartsjuk på Ishidas fru och familj. Vilket ju så här, ja, han har ju precis varit med henne i 2 veckors tid. Men sen så går han ju tillbaka till sin familj. För att för honom är det väl självklart vad det här är. Men det är inte lika självklart för henne liksom. Och hon känner då att det hon har med honom är äkta kärlek. Och han går då tillbaka till sin fru. Och efter det så börjar hon dricka allt mer. Och bete sig allt mer irrationellt. Alltså hon blir så här helt upptagen av typ sin obsession med den här mannen. Som ju absolut inte är inställd på att lämna sin fru för henne. Så tiden går och hon håller på att tappa det typ. Och hon bestämmer sig för att gå på teater för att tänka på något annat. Och valet faller på en föreställning som heter Shinsaku Tsuya Monogatari, eller på engelska New Tales of the Erotic.
Mm-hmm.
Och i teaterföreställningen så finns en scen där en geisha hotar sin älskare med kniv för att tvinga honom att stanna hos henne. Och dagen efter så går Sada till en järnaffär och köper en stor kökskniv.
Okay.
Den 11 maj träffas Sada och Ishida igen på ett kärlekshotell och ska återigen liksom inleda en ny sån intensiv flera dagar lång lovemaking session. Och jag vet inte hur, om det här liksom är första dagen eller när det sker, men alltså Sada tar typ fram den här kniven då och hotar Ishida, men du vet, han uppfattar det som liksom lite grann så, eller och det kanske är det för henne med, men som en del av någon slags, du vet så, role-playing typ. Alltså det leder till att den här kniven snarare liksom alltså inkorporeras i deras sex typ. Och det gör att typ deras sex blir liksom mer och mer vågat, eller vad man ska säga. Eller våldsamt också. Så att de tar då steget vidare efter ett tag och börjar ägna sig åt alltså, och typ strypa varandra. Alltså skär av liksom luft till försen medan de ligger med varandra. Eller typ får orgasm och sånt. Som jag har fått det så är det inte bara det att hon gör det på honom, utan jag förstår det som att de gör det båda två liksom på den andra typ. Och medan dagarna då går så blir de allt mer extrema i sitt strypande. Och hon stryper då bland annat honom med bandet från sin kimono. Och typ vid något tillfälle så tar hon det så långt att han får väldigt ont efteråt typ. Och då typ skämtar han om att så här, nästa gång är det lika bra att du fortsätter tills jag dör typ, för den här smärtan är olidlig. Alltså han menar ju absolut inte det på något sätt. Men samma kväll tror jag att den här tidslinjen är lite rörig. Och det här kan jag också säga då att det här är ju hennes vittnesmål. Det är, man vet inte vad han nej, säger. Men det verkar som att det är runt den kvällen så börjar han då prata om sina barn och typ hur sjukt viktiga de är för honom och hur mycket han älskar dem. Och det gör att Sara då får insikten att han aldrig kommer att lämna sin fru för henne. Och eftersom det då skulle innebära att han var tvungen att lämna sina barn och typ sin restaurang och sådär. Hon inser också att det innebär att en självmordspakt som hon då har kunnat tänka sig tidigare, det är omöjligt. Han kommer aldrig gå med på det. Alltså han har heller aldrig liksom uttalat någonting som att han skulle, du vet, att det här var något av hans tanke, utan det känns som att han har en älskarinna liksom. Men problemet är då att Sadab har, alltså hon har som, hon kräver att han bara ska vara med henne. Alltså hon tänker inte dela honom med någon överhuvudtaget. Och alltså det här, och det går ju inte ihop. Alltså han är ju inte bara med henne liksom. Och då bestämmer hon sig för att om hon inte kan få honom, om inte hon kan få honom för sig själv, så ska ingen annan få honom heller. Så när Ishida sover natten 18 maj, och jag tror, som jag förstått, så är han extra liksom, han sover extra djupt för att han har tagit värktabletter för den här smärtan efter att hon har då strypt honom när de har legat typ. Så den natten så lägger hon bandet från sin kimono runt hans hals och stryper Kichios och Ishida till döds. Sen sover hon några timmar bredvid hans kropp. När hon vaknar bestämmer hon sig för att ta med sig något från honom, och jag ber om ursäkt, det här är grovt. Hon skär av hans penis. Och med blodet så skriver hon på hans ben och på lakanet: Sada och Ishida är ensamma. Sen tar hon med sig sin souvenir och går därifrån. Och dagen efter så hittar då städare kroppen, och det blir liksom full blown panic i Tokyo. Som du förstår så blir det stor uppmärksamhet av att vad som då beskrivs förstås som en geisha mördat sin älskare och liksom lemlästat honom. Och alla är på jakt efter Sadabe, och alla är livrädda. Alltså det är liksom så här, du vet, det folk typ tror sig se henne överallt. Alltså vid något tillfälle så utbryter det liksom full masspanik i ett köpcentrum när någon typ påstått sig ha sett henne där. Alltså det är den typen av superuppstrissad livrädd stämning typ. Men Sada däremot, hon tar det lugnt, hon ägnar sig åt lite olika grejer. Hon shoppar, går på bio och tar sig hem till Mia och typ ber om ursäkt till honom. Och han förstår då senare att hon ber om ursäkt för att hon har sabbat hans möjligheter till en politisk karriär. Alltså hon berättar inte vad hon har gjort, utan hon kommer typ dit och är såhär, jag är hemskt ledsen. Han fattar inte varför senare när hon liksom grips då. Sen sitter hon på ett hotellrum som hon har hyrt under falskt namn och skriver avskedsbrev. För hennes plan är att hoppa från ett berg en vecka efter mordet. Oj. Men bara två dagar efter att hon har dödat Ishida så knackar polisen på rummet. För de har då upptäckt att den personen som bor där är inskriven under falskt namn och bestämt sig för att kolla upp det. Men de har ingen aning om att det är hon. Liksom.
Men gud.
Men så fort de kommer dit, hon bara, men det är jag förstår att ni har letat efter mig, Sadabe typ. Och de tror inte henne. Nej. Och sättet hon bevisar, för att de bara, sluta typ. Alltså, de tycker att det är för konstigt att de bara råkat springa på henne, antar jag. Och sättet hon då bevisar att det verkligen är hon är att hon då visar det hon har tagit med sig från kroppen. Enligt historien, det är det som sägs att det är så. Jag vet inte om det är sant, men det är verkligen det är så det sägs helt enkelt. Uppenbarligen är det här en inte så frisk person typ. Och efter gripandet så blir hon mega kändis. Alltså hon är liksom till en början allas värsta mardröm bara. Alltså en riktigt farlig kvinna som mördar sin älskare. Mm. Hennes, alltså hon erkänner allting. Och hennes erkännande publiceras. Alltså ges ut på något sätt. Och verkar som att det typ blir så en bestseller. Alltså folk köper hennes historia om vad som hände. Mm. Och under rättegången så erkänner hon sig skyldig och är redo att ta emot dödsstraffet. Jag tror att till och med att hon säger att hon vill ha dödsstraff. Men hon anses inte tillräcklig, eller inte åtminstone inte helt och fullt tillräcklig under mordet. Och döms då till 6 års fängelse. Hon släpps dock efter 5 år och verkar initialt ha försökt hålla ganska låg profil efter att hon blev fri. Men i mitten av 40-talet så gör hon först en stor intervju och sen så typ... Eller, det är lite oklart. Det släpps en bok som verkar ha typ varit mer en journalist som har skrivit utan hennes liksom medverkan typ. Och det följer hon upp med att ge ut sina egna memoarer som ett svar på det typ. För den, alltså sådär. Så att, hon ger då ut sina memoarer och den blir väldigt, väldigt spridd sådär. Och det gör att bilden av henne då förändras typ. Alltså hon blir typ en konstig kändis liksom. Och börja jobba på någon bar som liksom, alltså delvis det görs så här filmer, det skrivs böcker, alltså hur mycket som helst. Men hon börjar också jobba på en bar som typ en liksom kändisgäst som typ gör appearances en gång under kvällen. Så är det typ att hon bara, du vet, skrider ner för en trappa och typ visas upp. Det är så jävla konstigt. Men framåt slutet av livet så faller hon i alla fall i glömska och det verkar som att hon kanske gick i kloster. Man vet inte exakt när hon dör, men man tror att det är någon gång på 70-talet. Ishidas penis omhändertas förstås eftersom allt är helt sjukt och finns först på Tokyo Universitets Medical Schools Museum och hamnar på public display efter andra världskriget. Nej men alltså, det är helt galet. Någon gång efter det så försvinner den i alla fall spårlöst så att ingen vet vad den är idag. Men den verkar verkligen ha varit så att man kunde gå och kolla på den. Vilket är såhär, det här det är så ett mordoffer. Och samtidigt som då allt fokus blir på den här liksom onda kvinnan som dödade honom och det faktum att hans könsorgan ställs ut på museum så finns hans liksom fru och barn kvar.
Det är så
beyond fruktansvärt typ. Och hon måste liksom försöka leva sitt liv med sina barn, uppenbarligen hålla ihop det här, fortsätta försörja familjen. Och hon är förstås helt förstörd efter hans död, men fortsätter att driva deras restaurang. Och uppmärksamheten kring mordet, för att alla vet ju var det var de träffades. Och de ska typ såhär, du vet, det sägs i media att de så här, det var där de låg första gången. Så att det blir typ en turistattraktion. Så att den här stackars jävla kvinnan får liksom, alltså turister som kommer dit för att de vill typ se platsen där hennes man träffade kvinnan som mördade honom. Och han uppenbarligen var otrogen med. Alltså det är så, det är så jävla hemskt. Och så att den här restaurangverksamheten liksom blomstrar efter mordet på Kichizo Ishida. Och jag försökte kolla upp om den finns idag. Men jag vet faktiskt inte om den gör det. Det var lite oklart.
Alltså gud.
Nej men jag vet. Det var...
Så
beyond.
Hemskt.
Det är så sorgligt på alla håll och kanter helt enkelt. Och jag har då lyssnat på avsnitt 35 av podden Serial Napper. Den heter Sadabe, The Former Geisha. Jag läst en headstuff-artikel av Kiaran Conliff. En All That's Interesting-artikel av Wyatt Redd. En The Lineup-artikel av Michael J. Seidlinger. Och så har jag även läst på Wikipedia och på Murderpedia. Det var
Karin.
Det jag hade idag.
Det var inte så lite.
Nej, eller hur? Det var...
Nej.
Uff.
Det var en del.
Det var en del. Och även du hade ju en del, får man ju lov att säga.
Ja, det får man väl säga.
Det ska bli intressant att se.
Och vad även ni som lyssnade hade en del, kanske.
Ja, men man hoppas ju att se vad ni har att bidra med nästa vecka.
Nej, men nästa vecka hörs vi igen. Det ska bli jättekul.
Det kommer bli toppen. Och tills dess att ta hand om er och Anna, även du bör ta hand om dig. Snart hoppas jag att vi ses igen. Jag saknar dig väldigt mycket.
Ja, men jag med. Det kanske blir nästa vecka. Vem vet? Vi får se.
Hoppas. Vi kan väl ta tummarna i alla fall. Japp, det gör vi. Okej, hej då!
Bra, hej då!
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin!
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Hos Biltema!